Ikväll ska vi tala om den eviges totala makt över Satan och hans rike.
Halleluja.
Bara titeln har ju ett budskap i sig. I Sverige har man under lång tid predikat Satans makt på alla möjliga sätt. Jag satt och lyssnade på en bibellärare som sa att han backade på en lyktstolpe och sa att det var Satan. Och då funderade jag på om det var rätt teologi. Om Satan hade satt lyktstolpen där, eller om han hade vridit till backspeglarna, eller om han hade gjort så att han tryckte hårdare på gasen, eller jag vet inte riktigt vad det var som var Satan som hade gjort att han backade på en lyktstolpe. När vi nu vänder tillbaka till den hebreiska förståelsen av skrifterna, så måste vi ha hela Bibels undervisning om Satan och hans rike. Och jag hoppas att efter den här kvällen vi ska ha en klarare bild av hur det ligger till i andevärlden. För dels när vi då går in i den tjänst som Messias har att driva ut onda andemakter och att befria människor från Satans grepp, så måste vi vara medvetna om hur den vår fiende är. Och en sak som vi måste lära oss är att våran far i himlen har total makt över allting. Det var ett litet damme, men det behöver du inte säga högre. Jag bara blev förvånad. Låt oss titta i femte Mosebok 4:39. Vi ska läsa det skriftstället där. Därför ska du idag veta. Ja då.
Kan du nämna den ondes namn? Jag orkar inte. Du kallar han Adonai, hans namn, Shem. Kan du inte kalla den onde istället? Jag orkar inte höra så mycket den onde där nere.
Okej.
Jag orkar inte mer, tyvärr. Jag älskar Herren. Men jag vill inte höra där nere för mycket. Hans namn. Jag orkar inte det.
Du menar hans namn eller?
Hans namn. Det är ont i mitt hjärta.
Okej. Okay. Ska jag säga den onde istället för den andra?
Jag orkar inte det.
Okej, okay, det ska jag tänka på. Jajamensan.
Annars måste jag gå.
Jajamensan. Det går jättebra.
Min hjärna orkar inte med det här.
Jag förstår.
Förlåt, eftermänskliga skallen.
Det var bra att du sa till.
Det var en gräns, vet du. Då är jag inne i det här. Jag vill inte höra det här. Jag vill höra det.
Amen.
Jag älskar Herre.
Ja.
Förlåt att jag gör det.
Jajamensan. Jag ska tänka på det. Det är bra. Vi behöver hjälpa varandra. Så att vi får frid. Speciellt nu under sabbaten.
Amen.
Därför ska du idag veta och lägga på hjärtat att den evige är Elohim. Uppe i himlen och nere på jorden, det finns ingen annan.
Amen.
Idag ska du veta, och idag ska du lägga på hjärtat, att den evige är Elohim, det vill säga den som regerar. Elohim lär vi oss att det har med makt och auktoritet att göra. Och det är den evige som har makt och auktoritet uppe i himlen och nere på jorden, det finns ingen annan.
Wow.
Psalm 119, vers 91. Lyder så här. 91. Psalm 119, vers 91. Enligt dina domslut består den än idag, ty allting måste tjäna dig. Den talar om jorden som står fast, men här slutar det med att säga att allting måste tjäna dig. Allt som är skapat av våran fader i himlen måste tjäna honom. Allt skapades för att tjäna honom. Och vi vet att en del av skapelsen gick emot skaparen. Det blev ett uppror. Men skaparen är så mäktig att han trots ett uppror kommer att vända hela utvecklingen så att allt till slut måste tjäna hans syften med skapelsen. Så stor är våran pappa i himlen. Han har total makt över den onde och hans rike. För att förstå andevärlden så behöver vi gå igenom många bibelställen. Och vi ska ju inte ta för lång tid med det här ikväll. Men ändå så vill jag gå igenom några bibelställen som talar om det här. I Matteus kapitel 12, vers 26. Finns ett skriftställe som säger så här. Och nu ska jag säga, ändra på namnet för att respektera vår kära broder här. Om den onde driver ut den onde, har han kommit i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? Här säger Messias att den onde har ett rike. Och det är ett rike som består. Till en viss tid. Men den har en viss beståndsdel och den har en tid då det består hans rike. Den onde har alltså ett rike, ett herravälde, ett område där han bestämmer. Hur fungerar det riket? I Efesierbrevet kapitel 2, Efesierbrevet kapitel 2, vers 2, där står det att han är försten över luftens härsmakt. Där står det, tidigare levde ni i dem, alltså era överträdelser och synder, på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Det finns alltså ett rike, ett välde i luften. Och där finns en härskare. Och i Kolosserbrevet, vi kan väl bläddra dit, det är inte så långt från Efesierbrevet, där talas det om två olika riken. 1:13. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Det talas om ett mörkrets välde. Som en motsats till hans sons rike. I Apostlagärningarna 26:18 talas det om den ondes makt. Vi kan väl läsa det också. Jag hör att ni snabbar med fingrarna i bibelbladen så det låter bra. Apostlagärningarna 26:18. För att du ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörker till ljus, från den ondes makt till Elohim. Så att ni genom tron på mig får, så ska ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är avskilda. Från den ondes makt till Elohim. Man vänder sig från den ondes makt till Elohim. Här ser vi att det finns två riken i andevärlden, den ondes område
och Elohims område för att man vänder sig från den ondes makt till Elohim. Man blir förflyttad från mörkrets rike till hans älskade sons rike. Så här ser vi att det finns två riken, två andliga riken som ser ut som motpoler. Och den kristna undervisningen som många av oss har lärt, det är att det finns ett ljusets rike och ett mörkrets rike som står i opposition med varandra och strider mot varandra. Och frågan är då vem som får övertaget. Och den här bilden måste vi revidera lite grann. Om vi ska se hela helheten. Om man ser på en liten del så ser det ut så här. Som att den onde kämpar på sin sida för att få människor till sitt rike och ta makten över världen. Det står på ett ställe att han är denna tidsålders gud. Det vill säga han har makt i denna tidsålder. Tänk att det står denna tidsålders gud. Det står inte att han är gud över jorden eller gud över himlen, utan över denna tidsålder, det vill säga denna världens system som vi pratar, som Gunnar talar om här. Det avfalliga världssystemet har en härskare. Och det är helt riktigt, Bibeln talar om det här. Det talas också om att han har sina änglar i Matteus 25, vers 41. Att den onde har änglar. Han har alltså undersåtar som tjänar honom. Och den eviga elden är gjord just för den här onde som är en ängel. Och hans änglar, hans andliga sändebud. 25 och 41. Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan, gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt den onde och hans änglar. Eller vi kan kalla honom för baktalaren och hans änglar. Eller motståndare. Det är inte det hebreiska ordet, det är motståndaren. Så jag tror vi ska gå över till det istället. Han har alltså änglar, han har ett rike, han har ett område där han har ett inflytande. Det har vi sett nu av de här bibelställena. Det är vi överens om, eller hur? Och det området står som en motpol till den eviges makt och den evige. För man måste vända sig om ifrån och lämna det riket för att komma in i den eviges rike. När vi talar om rike så talar vi om makt och inflytande. Om vi nu tittar på vi ska ta ett bibelställe till. Lukas 13, vers 16. Här talas om en Abrahams dotter. Det vill säga en som följer Abraham i hans föredöme och hans tro. En kvinna som var i ett förbund, Abrahams förbundet. Hon hade haft en sjukdom, var plågad under många år. Och Yeshua helar henne från en sjukdom på sabbaten. Och imorgon så ska vi be för sjuka. För det finns en speciell smörjelse för helande för sabbaten. Yeshua helar ju på sabbaterna. Eller hur? Så alla ni som behöver helande, be en extra bön i natt att Herren ska hela er imorgon. Han kan hela er på natten, det är okej. Men då kan ni komma och vittna imorgon då. Under sabbats förmiddagen här. Vers 16. Denna kvinna, en Abrahams dotter, som motståndaren har hållit bunden i 18 år, borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten? Så här ser vi då att den här motståndarens inflytande hade kommit in och tagit en utav Abrahams döttrar, en utav förbundsfolkets döttrar, och hållit henne fången i 18 år med en sjukdom. Och här säger Yeshua, hon är Abrahams dotter, därför så måste hon bli löst. Och det kvittar om det är sabbat, vi ska minsann lösa henne, även om det är sabbat. Så här ser vi att det är en konfrontation med en som står under den högste, som är Messias. Och en andemakt, en sjukdomsandemakt som har bundit en kvinna under 18 år och som är påverkad av motståndaren. Det är ju lätt att tänka sig då att jaha, här har vi två riken då som är ganska mäktiga, här vid den eviges rike och motståndarnas rike, så det, och det är liksom nästan balans mellan de här två. Det verkar nästan som att motståndarens rike är större, för det är ju fler människor som följer honom, eller hur? Så i världen ser det ut som att han har makten och så här vidare. Och när vi tittar på det här så kan det se ut som att han är väldigt stor och väldigt mäktig. Och det är det vi ska be att Herren krossar här ikväll. Den här bilden av att motståndaren är så stor. I Jobs bok kapitel 1 finns en berättelse om hur motståndaren kommer, åklagaren kommer med sina änglar och presenterar sig inför den evige. Jobb. Jobb ligger innan Saltaren. Det är det enda jobb jag har på sabbaten. Som ni vet så var han en mycket mäktig man. Han var en slags kung. Jobb. Vers 6 står det att en dag hände sig att Elohims söner, och det vet vi nu vad det betyder. Det är änglar i det här fallet. Andevarelser som är skapade till att vara, ha olika områden av inflytande i andevärlden. För de är Elohims barn, det vill säga domare, regenter inom vissa områden i andevärlden. De kom och trädde fram inför den evige, och åklagaren kom också med bland dem. Eller motståndare kan man också säga. Ordet, det hebreiska ordet som vi inte ska säga, betyder åklagare eller motståndare. Mest motståndare men också åklagare. Då frågade Hashem motståndaren, varifrån kommer du? Ser ni bilden här? Den evige sitter på sin tron. Och så kommer änglarna, och bland dem så finns motståndare. Vad ska han göra hos Hashem? Om de är i dödligt krig här mot varann. Varför har han tillträde dit? Nu börjar vi att luckra lite på den här bilden. Den här motståndaren har tillträde till tronen. Och han vill förstöra människor. Men han kan inte göra det om han inte får tillstånd ifrån den högste, för det är den högste som råder i himlen och på jorden. Så nu försöker han att hitta möjligheter här att få genomföra det han längtar efter, att få plåga och skada och vara en som förstör. Det är vad han tycker om. Och Hashem har inte eliminerat honom, utan han använder sig av honom för att genomföra sina planer på jorden. För hans rike omfattar allt. Allt måste tjäna honom. Så nu kommer då den här motståndaren, och Herren frågar, varifrån kommer du? Motståndare svarar Hashem, från en färd ut över jorden där jag har vandrat omkring. Då sa Hashem till motståndaren, har du lagt märke till min tjänare Jobb? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Elohim och undviker det onda, rätt sagt flyr det onda. Lite för snällt ordet undviker här. Han flyr det onda. Då svarade motståndaren, den evige: Är det utan orsak som Job fruktar Elohim? Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har väl signat hans händers verk och hans boskapsjordar breder ut sig i landet. Klart han fruktar dig, för du har ju gjort så, allt så gott för honom. Och nu har han en idé här. Nu ska han försöka förstöra den här mannen Job. Räck ut din hand och rör vid allt som han äger. Varför säger han så? Varför säger han inte så här: jag ska minsann gå och slå till den här Job, så ska du minsann se hur han gör fel. Han kunde inte göra någonting med Job om inte den evige gav honom tillstånd. Kom ihåg det. Motståndaren kunde inte göra någonting med Job om han inte fick tillstånd från den evige att göra det. Och han säger: räck ut din hand, det vill säga ge mig fullmakt, eller se till att det finns en möjlighet att han ska kunna bli av med det här som han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Hashem vet allt. Hashem är mycket större än allting som finns. Han är både i framtiden och i det förflutna samtidigt. Och han är på alla platser samtidigt, så han behöver inte få reda på någonting. Han behöver inte utgrunda någonting. Han vet allting. Men motståndaren vet inte allting. Och Job vet inte allting. Och den evige, han går ner på något sätt. Han transformerar ner sig så att han kan umgås med sina skapade varelser. Och det är någonting så oerhört att han gör så. Han är så pass ödmjuk. Men ändå så i sitt sinne och i sitt inre så är han så oerhört högt över allting annat. Så han är så stor så han till och med kan göra så. Och ändå inte förlora sin storhet. Den evige sa till fienden: nåväl, allt vad han äger är i din hand, men du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Vad sa han nu? Okej. Motståndaren sa: räck ut din hand. Och den evige sa: han är i din hand. Men du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Att räcka ut handen har med verksamhet att göra. Man gör någonting och man handlar. Så motståndaren bad att Hashem skulle handla. Och Hashem sa: okej, handla du. Men du får inte göra för mycket. Jag ger dig en gräns där som du inte får överskrida. Och motståndaren respekterar den gränsen. Lägg märke till det. Motståndaren kan inte gå över den gräns som den evige sätter för honom. Det är den evige som sätter gränserna för motståndaren. Motståndaren gick då bort från Hashems ansikte. När sedan Jobs söner och döttrar en dag åt en måltid och drack vin i den äldste broderns hem, kom en budbärare till Job och sa: oxarna gick för plogen och åsninnorna betade i närheten. Då slog sabena till och rövade bort dem, och folket slog dem med svärd. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Och så var det en sak efter den annan, och han förlorade allt han hade. Och så säger Job att Herren, låt oss läsa vers 21. Han sa: naken kom jag ur min moders liv, och naken ska jag vända tillbaka dit. Den evige gav, den evige tog, lovat vare den eviges namn. Baruch Hashem, sa han. Det var en icke-jude som sa Baruch Hashem. Och i slutet säger Herren att Job har talat rätt om mig. Eller hur? I slutet av Jobs bok. Hans vänner har inte talat rätt om mig. Så nu måste jag be för dem, annars så kommer de att bli skadade. För de har inte talat rätt om mig, men Job, han har talat rätt om mig. Det vill säga även detta var rätt som Job sa om Herren. Den evige gav och den evige tog. Vem var det som tog? Det var ju motståndare. Men vem var det som gav tillåtelse? Det var den evige. Så i det här fallet, med risk att bli missförstådd, så säger jag att motståndaren var den eviges agent. Han blev alltså en ängel till den evige, ett sändebud som fick utföra ett arbete som den evige tillät och gav auktorisering till ett begränsat arbete. Det är så här det fungerar i andevärlden, kära vänner. Så om du har problem med motståndaren, så ska du inte gå till honom, utan till honom som har gett honom auktorisering. Det gjorde Paulus. Han sa, vi kan läsa det, Andra Korinthierbrevet 12:7. Nu kommer vi lite närmare oss här, ja. En del tycker att jag är lite vass. Eller mycket vass, kanske nu tycker jag. Och min fru, hon gav mig hjälp här. Berätta det som du sa i Guatemala. Vad sa jag där då? Jo, att när någon är skjuten med en kula, så sitter kulan kvar i kroppen. Och en pastor, han plåstrar om och han häller salva på såren så att det inte ska göra så. Men så kommer du för att ta ut kulan och det gör jätteont. Det är min tjänst att plocka ut kulor. Och en del blir väldigt arga på mig för det, för det gör ont. Men kulan kommer ut. Och så blir det bättre sen. Så om det gör ont nu, så skrik lite, det får du. Men när kulan är borta, så blir det bättre. Sen kan ju Stig Åker komma och plåstra om dig sen. Eller Tibor. Var är du, Tibor? Ja, du är underbar. Vad sa vi nu? Andra Korinthierbrevet 12. Vers 7. Och för att jag inte ska bli högmodig, ja, det är ju en översättning också, det kan man ju diskutera. På grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet, en motståndarens ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger gjorde jag krigsföring och fastade bad och skrek till honom och hoppade på honom och proklamerade att vi har seger över honom. Nej, det gjorde han inte. Tre gånger bad jag att den evige skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig nix. Förkortning. Min ord är det nog. Det räcker. Det du har fått av mig, det räcker. Du får minst andras med den där. Det är en del av min plan. Jag har tillåtit honom att slå dig i ansiktet. Jag vill att han ska slå dig. Ja men. Du kan göra hur mycket krigsföring du vill. Jag sätter gränserna för mina tjänare. Min ord är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Messias kraft ska vila över mig. Han lärde sig att utnyttja. Man kan utnyttja det som är negativt. Man kan utnyttja det onda till att få någonting gott ifrån det. Det kan den evige. Och vi lärde oss det med våra barn, som vi berättade i Hanna. Ni vet att köttet är ju så att om man får ett förbud, så vill man gärna göra det. Om du säger till ett barn, rör inte den. Det första barnet gör det är att gå och röra den, eller hur? Det finns något i köttet som gör att man vill vara olydig. Och då när våra barn inte kunde äta, eller inte hade lust att äta, eller hade lite kvar, och liksom, då sa vi så här, du får inte äta upp allt som är på tallriken. Då skulle de plötsligt äta upp allting som fanns på tallriken. Man kan utnyttja de onda begären. Hashem kan utnyttja motståndaren. Och han gör det. Trots att han är upprorisk. Han är en upprorisk ängel. Men den evige har nytta av honom. Och använder honom för att utföra hans syften på jorden. Och i det här fallet så hade den här motståndaren skickat en av sina änglar. För att skada Paulus. Vad var det som hände? Det står i vers 10. Vad var det han hade? Här har vi svaret. Så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Messias. Ty när jag är svag, då är jag stark. Här har vi arbetet som den här ängeln gjorde för honom. Han gjorde att det blev svaghet, misshandel och nöd och förföljelser och ångest. Det var det den här ängeln skapade för honom. Om man jämför med Toran så ser man att taggar i köttet talar alltid om fiender som skjuter på Israel. Fiendenationer som blir taggar i sidorna. Och det upplever vi nu. Om ni inte följer, och det här vill jag, om vi nu för över det här till den politiska situationen idag i Israel. Så kan vi stå här i Sverige och skrika mot de andliga förstarna i arabvärlden och hålla på och göra krigföring. Men jag ska tala om för er att det är han som är Israels konung som sitter på tronen som har tillåtit våra fiender att skjuta raketer på oss. Varför? Därför att vi inte följer hans Torah. Därför att vi är olydiga. Vi tillåter homosexuella marscher. Vi har en premiärminister vars dotter är lesbian. En grisätande regering har vi i Israel. Och, och folket välver sig i synd. Och då har Herren sagt, ja, gör ni det, då ska jag min vrede upptändas mot er. Och jag ska sända fiender mot er. Jag ska sända mot er fiender. Och då kan vi hålla på och kriga hur mycket vi vill i andevärlden. Det kommer ändå inte ändra någonting. Problemet ligger inte hos fienden. Problemet ligger i vår relation med våran Herre. Är det här nytt? Okej. I Lukas 22, vers 31 kan vi läsa också. Simon, Simon. Se, motståndaren har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Vad betyder det här? Här finns en motståndare, en ängel som har bett. Han har alltså bett till vem? Till den evige. Alltså, motståndaren ber till den evige. Vad har han bett om? Låt mig få sålla dem! Okej, sen är vi. Du får det. Du får tillåtelse att skaka om ordentligt här. Och Yeshua fick höra det. Att motståndaren hade bett inför fadern. Och att fadern hade gett honom tillstånd. Och då sa han, okej, nu har det hänt här. Då ska jag be till fadern att Petrus, att Simons tro inte ska bli om intet. Och då vet jag att fadern kommer att lyssna på mig. Så han kommer att omvända sig. Och när du har omvänt dig så styrk dina bröder. Hur kunde den evige tillåta motståndaren att få be och få tillstånd att göra det? Därför att resultatet i Simons liv och hans bröders liv blev att de blev starkare. Vad hände med Jobs liv efter det han hade gått igenom? Blott hörsägner hade jag hört om det. Nu har jag fått se dig med egna ögon. Så när den evige tillåter att motståndaren får ett område att arbeta, så är syftet med det att människan ska komma närmare honom. Men nu är det inte så att alla människor reagerar rätt på motståndarens arbete i deras liv. Men det är Herrens syfte med att tillåta honom att göra sådana här saker. Han kan också tillåta motståndaren att arbeta därför att han vill utföra en dom över människor. Och då tillåter han motståndaren att göra den domen. Till exempel i första krönikeboken. Nej, vi läser i andra Samuelsboken först. 24 vers 1. Andra Samuelsboken 24 vers 1. Våran Elohim är mäktig. Han är väldigt stor. Åter upptändes den eviges vrede mot Israel. Och han uppeggade David mot dem och sa: gå och räkna Israel och Jehuda. Den evige blev arg på Israel. Och så sa han till David: gå och räkna folket. Fick han det? Nej. Efter den här räkningen kom ju den här hemska pesten, när en ängel från den evige gick ut och slog folket och de dog. Massor med människor. Och det var ju då David såg den här ängeln över Araunas tröskplats. Vad heter det på svenska? Arauna. Ornans tröskplats. Och där byggde han ju templet. Men om vi jämför då med parallelltexten i första krönikeboken 21 vers 1. Det talar om exakt samma händelse. Där står det: men motståndaren trädde upp mot Israel och uppäggade David till att räkna Israel. Har vi fel på Bibeln här, eller vad är det som händer? I en vers står det att den evige vrede upptändes mot Israel och han uppäggade David mot dem och sa: gå och räkna Israel och Jehuda. Och en annan gång står det att motståndaren trädde upp mot Israel och uppväckade David till att räkna Israel. Vem var det som gjorde det? Båda. Den evige fick vrede mot Israel för det fanns synd i Israel. Och då gav han ett område till motståndaren och sa: okej, nu får du göra det här. Det är ditt uppdrag. Okej. Och den motståndaren uppfyllde det uppdraget och gjorde precis som Hashem ville. Och uppäggade David att räkna Israel. Så att Israel skulle bli straffat utav den evige. Och i det här fallet så utförde motståndaren den eviges syften med att straffa Israel. Varför? Därför att Israel skulle vända sig till honom. Den evige är en pappa som fostrar sina barn och kan väl ta till väldigt hårda metoder ibland. Därför att människan har ett hårt hjärta och behöver omvända sig. Och det kan vara väldigt svårt för människan ibland. Men den evige har sina vishetsplaner för att nå människans hjärta, för att få den att vända tillbaka. I första kungaboken 22 har vi en annan berättelse. Kom ihåg att kung Ahab, som var gift med Isabel, var den värsta kungen som Israel hade haft. Han omvände sig i slutet av sin tid. Och domen kom inte över honom. Den evige gav honom nåd. Men i det himmelska rådet så fanns i alla fall ett beslut om att Han ska inte få dö som en vanlig människa dör. Han ska dö på stridsfältet tidigare. För han har troligtvis, som jag förstår det, på grund av det han hade gjort, trots att han hade fått nåd, som ville den evige markera en rättfärdig dom, så att folk skulle se att man kan inte leva hur som helst. Det blir konsekvenser. Det som jag förstår. I alla fall så var det så att den evige ville att Ahab skulle falla på stridsfältet. Och det var inte krig då. Och då sitter han och pratar med sina änglar i det himmelska rådet. Och där finns fienden och hans änglar. De har tillträde till Herren. Och i vers 20 ser vi att profeten fick komma in i det här himmelska rådet och se och höra vad som hände där. Och så står det så här i vers 20, 22 och 20. Första kungaboken 22, vers 20. Och den evige sa: vem vill locka Ahab att dra upp mot Ramot i Gilad så att han stupar där? Den ene sa si och den andra så. Änglar. Ett himmelskt råd. Det finns alltså möjlighet att samarbeta med den evige. Han går ner på skapelsens nivå för att vi ska känna oss betydelsefulla. Vad god han är. Han skulle kunna göra allting själv, men han gör så här. Han tycker om att ha gemenskap. Då kom en ande fram och ställde sig inför den evige och sa: jag ska locka honom till dig. Hashem sa, han frågade honom: hur då? Det visste han ju. Han vet ju allt. Men för att ha gemenskap med de skapade varelserna så ställer han sig på våra nivå. Hur har du tänkt göra det? Berätta här nu för mig. Jag ska gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Tror du att det var en ljusets ängel som blir en lögnens ande? Eller var det en som tjänade lögnens fader? Det står att Elohim kan inte ljuga. Så det måste ju vara en av de upproriska då, som ville bli en lögnens ande. Så de här änglarna, fiendens änglar, kan alltså förvandla sig till olika typer av andemakter, som i det här fallet en lögnens ande. Jag ska göra det. Det kommer en ande där, så jag ska göra det. Jag ska bli en lögnens ande i profeternas mun. I alla hans profeters mun. Då sa Hashem: försök, står det här. Står det så i alla översättningar? Försök. Försök locka honom till det. Och du ska också lyckas. Gå ut och gör så. Du kom på det, men det är bra, för det hade jag tänkt innan. Så gör det. Jag gav dig kapaciteten att tänka så. Och jag använde mig utav det, för jag visste att du skulle säga så. Så jag ger dig tillåtelse. Gå ut och gör så. Och se, nu har Hashem lagt en lögnens ande i alla dessa profeters mun. Och den evige har beslutat att olycka ska drabba dig, säger profeten till kungen. Har du haft svårt med det här bibelstället tidigare när du läste? Hur många har svårt med det här? Ja, det var inte så många. Ni är underbara, ni andra. Ni kanske inte har läst det. Men nu ska jag ta ett bibelställe som är svårt. Första Samuelsboken 16. Inte ens bibelöversättarna har ändrat de här bibeltexterna. Sexton och fjorton. Men den eviges ande vek från Saul, alltså kungen, och en ond ande från den evige, från Jod, hej, vav, hej, en ond ande från Jod, hej, vav, hej, vars namn betyder barmhärtig, plågade honom. Shauls tjänare sa till honom, eftersom en ond ande från Elohim, vars namn betyder rättfärdig, plågar dig, borde du, vår herre, säga till dina tjänare som står inför dig att de söker upp en man som är skicklig att spela harpa. När den onde anden från Elohim kommer över dig ska han spela, så att, och då ska det bli bättre för dig. De hade uppenbarat så här att det var en onde ande från Elohim. Hur kan den evige sända en ond ande? Har du haft svårt med den här texten? Många svårt med den här texten? Ja, det var några fler. Och ni andra har inte läst. Det betyder inte att jag försökte ta ut en kula nu. Det var ett skämt. Hur kan den evige sända en ond ande över en människa? Därför att människan har syndat. Därför att människan har vänt sitt hjärta mot honom. Då öppnas den onda världen för den människan. Och då kommer vi tillbaka till det vi läste i början, till Efesbrevet 2:2. Den andemakt som är verksam i olydnadens söner eller olydnadens barn. Den andemakt som är verksam i olydnadens barn. Det vill säga, när människan blir olydig, vad betyder det? När den medvetet bryter mot de bud som gäller för henne, så går de utanför den gränsen där den eviges rike råder och kommer in i det området där fiendens eller den motståndarens rike råder, och den evige ger auktoritet till motståndaren att verka på den människan till en viss gräns. Den andemakt som verkar är olydnadens söner eller olydnadens barn. Hur ska man då bli av med inflytande från den onde eller från fienden? Jo, man ska hålla sig väl med chefen. Det står skrivet. Hjälp mig nu citera rätt. Ödmjuka er under den eviges hand, så ska han upphöja er i sinom tid. Hans mäktiga hand, tack. Stå emot fienden och han ska fly ifrån er. Den ordningen är det. Ödmjuka er under den eviges mäktiga hand. Sen kan ni stå emot fienden och han ska då fly ifrån er. Så om inte fienden flyr ifrån dig, så betyder det att du inte har ödmjukat dig tillräckligt under chefens hand. Han som står över fienden. Det är alltså inte frågan om två riken som är parallellt i andevärlden, utan ett rike som är över det andra. Det tar vi en gång till. Rikerna, ljusets rike och mörkrets rike, ligger inte jämte varann i andevärlden, utan ljusets rike ligger över mörkrets rike. Och mörkrets rike är ett begränsat område under ljusets rike. Och det finns gränser för hur mycket mörkrets rike får verka. Men det är ljusets rike som råder i himlen och på jorden. Prisat vare Herrens underbara namn. Så låt oss inte hålla på för mycket med fienden. Vi ska känna till hur han arbetar. Vi är inte okunniga om hans arbete och vad han gör, står det skrivet. Men vi måste veta att vårt problem är inte han, utan vårt problem, om vi har problem, är vår relation till den evige. Sen kan det finnas tusen olika orsaker varför motståndaren har fått tillträde till olika områden i våra liv. Tusen olika orsaker. Och vi måste söka den evige för att ta reda på om nu motståndaren har ett område där vi ser att det inte är riktigt som det ska vara i våra liv. Så måste vi söka den evige och ta reda på vad är det som gör att motståndaren har kommit in i det här området i mitt liv. Då kommer den evige att visa det för oss. För han kan tillåta de här sakerna för att vi ska söka honom. Hur många har inte sökt den evige för att vi har haft problem? När vi har det jobbigt och svårt och allting går svårt, då börjar vi verkligen plötsligt ta vår relation till den evige på allvar. Så då blir ju motståndarens arbete någonting positivt. Det leder ju till att vi söker den evige, söker hjälp. Men om vi skulle förhärda oss i vårat uppror, så skulle vi, om inte det här onda skulle träffa oss, utan allt skulle gå bra när vi är olydiga, då skulle vi ju gå förlorade. Så därför kommer den onde motståndarens arbete att tjäna den evige syfte i våra liv. Som en som sa: ja, motståndaren han vevar och vevar på det här slipskiva. Och den evige står och slipar sina verktyg. Så den evige kan sända en ond ande. Det gjorde han till kung Saul. Och fråga mig inte vad han hade för syfte med det, för det vet jag inte. Men det kanske ni vet som inte hade något problem med det här bibeltexten. Ni kan väl berätta det för mig sen då. Låt oss titta i Uppenbarelseboken kapitel 6. Nu ska vi gå till det sista här. Prisat vare Herrens namn. Vi har en stor pappa.
Halleluja.
Och är vi med honom så kan vi vara trygga. Vi behöver inte backa på några lyktstolpar. Och gör vi det så tackar vi Herren ändå. För då har han ett syfte med det. Jag måste berätta. Jag var i Madrid för några ett antal år sedan och hade en bibelskola, två års bibelskola. Vi skickade ut 70 kassetter i hela landet under två år. Det var en messiansk bibelskola. Och jag hade bestämt tid, jag bodde inte i Madrid, jag bodde 70 kilometer från Madrid i Toledo. Åkte dit flera gånger varje vecka. Och i Madrid, det bästa som finns, det är motorvägen som man kan komma ut ur stan så fort som möjligt. Det finns en sång i Madrid som låter så här. Jag hatar stora städer. Men Herren kallade mig att arbeta där. Så man får vara glad för det. Men det saknas parkeringsplatser. Och då när man ska komma till. Ja, det var underbart. Vi fick faktiskt vara i den anglikanska kyrkan. Och där undervisade jag mot treenigheten. Och den anglikanska prästen sa till mig: det är ingen i katolska kyrkan som tror på treenigheten. Det är bara de evangeliska. De är mer katoliker än katolikerna. Du får gärna undervisa mot treenigheten i den här kyrkan. Så vi hade en grupp på 20, 25, 30 elever där. Och då skulle jag ju komma i tid till de här undervisningsdagarna. Och då var det svårt att hitta parkeringsplats ibland. Och jag var i god tid, där 20 minuter på mig. Körde man runt kvarteret, ingen parkeringsplats. Ett varv till, ingen parkeringsplats. Titta på klockan, oj. Det brukar ju vara alltid någon. Du har ju alltid hjälpt mig, Herre. Ett varv till, ingen parkeringsplats. Nu kommer jag för sent. Och förra veckan undervisade jag att man måste hålla sitt ord. Nu kommer jag att komma i åtlöje för mina elever. Herre, jag är irriterad på dig. Det får man vara. Liksom kom en eld här inne på något sätt. Du vet ju att jag vill undervisa. Jag tjänar ju dig. Varför kan du inte fixa fram en parkeringsplats till mig så jag slipper komma för sent? För att mina elever får ha en felaktig bild av sin lärare. Och då sa han, jag glömmer aldrig. Jag är mer intresserad av din karaktär än att du ska hitta en parkeringsplats. Okej. Det var inte Satan som satte alla bilarna där så att han skulle hitta någon parkeringsplats. Förlåt, jag uttar det namnet nu. Nej, det var den evige som tillät att det skulle bli så. Och hur han gjorde det vet jag inte. Men han hade ett syfte. Så ibland är det saker som går emot oss då. Då har han olika syfte med det. Så det, för oss är det viktigt att ha en djup relation till honom och fråga honom, varför händer det här då? Han talar om det ibland. Men ibland så gör han inte det. Och om han inte talar om det så är det bra också för oss. För då måste vi lära oss att lita på honom ändå. Han vet hur han ska sköta om oss. Han är en vis Elohim. Han har ju skapat oss. Vi kan lita på honom ändå, eller hur? Amen. I kapitel 6 i Uppenbarelseboken, vers 8, finns en vers som är intressant. I det här sammanhanget så står lammet och bryter sigillen på den här bokrullen som bara han är värdig att öppna. Och i den bokrullen finns domar över jorden. Det är alltså den eviges domar över en syndig mänsklighet som lammet har auktoritet att förlösa genom att öppna de här sigillen som den här bokrullen har. Och när han då bryter ett av de här sigillen, det fjärde sigillet, så står det i vers 8: och jag såg och se en gul blek häst, och han som satt på den hette döden, och här har han översatt med helvetet, och det är ju sorgligt att man använder det ordet. Dödsriket skulle man kunna säga, Sheol på hebreiska. Döden och dödsriket följde efter honom. Jag ska stanna där och förklara varför det inte är så bra att använda ordet helvete. Helvetet kommer ifrån två gamla svenska ord. Det första är hell, som är en avgud, som finns i engelska också. Go to hell. Det är alltså en avgud som ansågs vara den som hade makt över underjorden. Och där fanns ett straff. Och därför heter det helvite. Vite är ett gammalt svenskt ord för straff. Så när man kommer till helvitet, så det är alltså en gammal fornnordiskt tänkande, och jag vet inte om det kommer från greken eller romarna eller hur det kommer. Det har jag inte forskat så mycket i. Men tanken var då att man skulle vara där en tid och brännas för sina synder, och sen fick man komma tillbaka till livet igen. Så helvetet är ett olyckligt ord. Så det är bättre här att använda dödsriket än att översätta med ordet helvete. Döden och dödsriket följde efter honom. Här kom alltså en gulblek häst. En man som red på en gulblek häst. En varelse. Och han som satt på den hette döden. Alltså döden är en typ av varelse, en ängel. Eller på något sätt. Och i första Korintierbrevet 15 står det att döden är den sista fienden. Den värsta sista fienden. Så det är en fiende. Döden. Och dödsriket följde efter honom. Vad betyder det här? Och det betyder att det kommer att bli många människor som dör när den här hästen, när den här domen kommer att förlösas över jorden. Många kommer att dö med andra ord. Och den gavs makt. Det här är det viktiga. Åt dem De står här. Det är alltså döden och dödsriket som får makt. Och de gavs makt över en fjärdedel av jorden. Makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur. Vem gav dem makten? Det var den evige som gav dem makten. Han är Elohim uppe i himlen och nere på jorden. Han och ingen annan. I kapitel 13 har vi ett intressant kapitel. Om det sista stora vilddjuret som ska resas upp, som är på väg att resas upp nu på jorden. Det stiger upp ur havet. Det här är det fjärde vilddjuret i Daniels bok, som är romarriket, som kommer att resas upp, som håller på att resas upp igen. Havet är en bild på hedna nationer i skrifterna. Det är alltså ett rike som reses upp bland hedningarna. De hade 10 horn och 7 huvuden. Och på sina horn 10 kronor och på sina huvuden hediska namn. Vilddjuret som du såg liknade en leopard. Och det hade fötter som en björn. Och ett gap som ett lejon. I Daniels bok ser vi lejonet är Babylon. Björnen är Medien Persien. Och leoparden är Grekland. Det vill säga de här rikerna finns fortfarande på jorden. Inflytandet från Babylon, från Medien Persien, från Grekland och från Rom finns fortfarande på hela jorden. Kom ihåg att den här bildstolen som Nebukadnessar såg gick ju inte sönder förrän stenen kom och krossade fötterna. Då slogs allt sönder på en gång, och det nämns guldet, silvret, kopparen och järnet och leran när stenen kom. Så inte förrän stenen kommer, kommer dessa rikens inflytande på jorden att förstöras. Så det babyloniska riket är fortfarande på jorden. Det har med okkultism att göra. Den finns fortfarande på jorden. Det medisk-persiska rikets inflytande är fortfarande på jorden. Det har med hedonism, kan man väl säga på svenska, alltså njutningslystnad att göra. Kvinnor var tvungna att förbereda sig ett år för att gå in en natt med kungen, till exempel Esters bok. Det var Medien Persien. Det var den här sexnjutningen och allt det här med vackra pelare, marmorgolv och så här. Det var väldigt så här njutningsinriktat. Den anden finns fortfarande på jorden och råder i världen. Det grekiska finns fortfarande kvar. Det är intellektualismen, det är filosofin, det är demokratin som råder på jorden. Och det fjärde riket som är romarriket, det är det starkaste och det är olikt alla andra. Och det har med våld att göra, det har med tävlingsanda att göra som inte får finnas bland oss. Vi måste bara motstå de här andefurstarna. Vi behöver inte tävla någonting, vi kan samarbeta vid samma lag. Och så vidare. Det finns många saker som kommer från de här rikerna som fortfarande har inflytande. Och det här riket nu kommer upp i sista tid. Nu ska vi se. Vilddjuret, vers 2 då. Som jag såg liknande en leopard, och det hade fötter som en björn och gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt. Draken är ju motståndaren. Och sin tron och stor myndighet. Ett av dessa huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkt. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa: vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord. Och det fick makt att göra så i 42 månader. Vem kan ge vilddjuret makt att göra så i 42 månader? Det är den evige. Det är den evige som ger det här världsriket makt. Att arbeta och göra sitt uppdrag under 42 månader. Det öppnade sin mun för att häda Elohim, och det fick han makt. Elohim gav honom makt att häda honom. Kan du förstå våran pappas planer? Det är inte så lätt ibland. Men han är mäktig nog att kunna till och med rätta till sådana här saker till slut. Och en sak som jag har tänkt på i Israel, ju mer synden kommer, desto härligare blir ju när profetien uppfylls om att jag ska ta bort detta lands synd på en enda dag. Om det bara var lite synd så vore inte Herrens härlighet så stor. Men om det är 400 000 som är med i de homosexuellas marsch i Tel Aviv som det var förra året. Om de homosexuella nu marscherar i Jerusalem som gjorde detta året. Och det växer och växer och jag avgörar yrken allt möjligt skräp som kommer in i landet. Så tänker jag, okej, det är ju fruktansvärt hemskt. Men du har ju sagt att du ska ta bort detta lands synd på en enda dag. Det blir härligt. Så du kan till och med tillåta allt det här. Det ordnar sig för en dag. Då ska allt rensas bort. Och då blir hans härlighet ännu större. För där synden överflödade, där överflödade nåden mycket mer. Så Hashem kan tillåta saker som ser väldigt hemska ut. För till slut så vänder han det till någonting underbart. Det öppnade sin mun för att häda Elohim, för att häda hans namn och hans tabernakel, de som bor i himlen. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de avskilda, det vill säga det är Israels armé här. Strida mot de avskilda, strida mot judarna. Och besegra dem, och det är samma budskap som i Daniels bok, att när Israels folks armé är knäckt och inte längre har någon ammunition, då kommer Messias. Hashem ger vilddjuret makt att besegra Israels armé. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra. Om någon måste gå i fångenskap ska han gå i fångenskap. Om någon måste dödas med svärd ska han dödas med svärd. Här visar sig de avskildas uthållighet och tro. Och jag såg ett annat vilddjur än den falske profeten. Stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm och talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det. Och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom de tecken de har fått att göra inför vilddjuret vilseleder det de som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt. Vem? Gav makten. Hashem. Han gav makten till den falske profeten. Han kommer att ge makten till falska profeten. Det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild. Hashem gav makt till den falske profeten att ge livsande till vilddjurets bild. Han råder i himlen och på jorden, han och ingen annan. Så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla de som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla små och stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan. Så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, till det är en människas tal. Och dess tal är 666. Den evige gav makten. Så om han nu ger makt så kan han ta ifrån makten när som helst och hur snabbt som helst. Och det kommer han att göra. Så vi behöver inte vara rädda för det som kommer. Det som vi ska vara intresserade av är att uppfylla hans planer och göra hans vilja. Och då har han sina vägar med oss. En del av oss kommer att få ge våra liv. För det är också en del av hans plan. För då har han material mot motståndaren på domens dag att kunna kasta honom i eldsjön. Det var en sucka. Men om du skulle bli dödad, så har du en större lön i uppståndelsen. Så det är ju ingen förlust. Eller hur? Om man nu har lite större perspektiv. Vi har en mäktig fader i himlen. Och därför står det skrivet att för de som älskar honom samverkar allt till det bästa. Allt till det bästa. Så låt oss inte fixera oss för mycket på motståndare. Låt oss titta på honom som sitter på tron och hans messias. Och i messias så är vi högt över alla andevärldens första och väldigheter och makter och herrar och allt som kan nämnas. I messias. Det som är vårt intresse är att leva efter Herrens bud. För då befinner vi oss inom det område där vi är beskyddade. Lydnad ger beskydd. Olydnad utsätter oss för fara. När vi är olydiga så får fienden tillträde till våra liv. När vi lyder är vi beskyddade från allt ont. Allt ont. Min fader är större än allt. Och ingen kan rycka dem i min faders hand. Ingen. Så om du har det väl ställt med honom, så har du inget att frukta. Om så Jordan skulle komma emot dig, så Herren med mig. Amen. Nu har jag inga bibelord kvar här på lappen. Så nu vill jag säga till slut här. Ja, vad vill du säga nu? Vad vill du att jag ska säga? Att den evige är Elohim. Uppe i himlen. Och nere på jorden. Han och ingen annan. Tack ska ni ha. Shabbat shalom.